För det är en skitstövel och du kan aldrig göra en skitstövel till en fin stövel. Nej. Men det du kan göra, det är att du kan ge andra en chans att göra om och göra schysst.
Mm.
Och det gör du genom att ställa frågan, hur menar du nu? Eller så bara flyttar du tillbaka fokus. Mm. Det är ingenting jag är intresserad av. Nu vill jag göra det här. Varför ska man bemöta en härskarteknik? Ibland kanske det bara är bättre att använda teflonmetoden och låta skiten rinna av och gå därifrån.
Mm.
Men problemet är att någon annan kommer få ta skiten sen.
Kroppsspråksmässigt, bufflar, de tar ju plats och sprider ut sig. Bara liksom. Sitter så bredbent med benen. Liksom, så man tänker, hur stor tror de att den är?
Hej, underbara lyssnare. Kanske har du gått på semester nu. Eller så gör du en av dina sista veckor på jobbet. Oavsett är jag så glad att just du valt att lyssna på det här avsnittet. Under sommaren kommer jag att släppa några ihopklippta avsnitt på olika teman för att du ska få så många konkreta tips som möjligt att grubbla på i solen. Först ut är temat att tackla härskartekniker, verbalt och med kroppsspråket. Vilket är någonting vi konstant behöver öva oss på. Både att upptäcka dem, men också att faktiskt bemöta dem på ett så bra sätt som möjligt. För att ni ska få så bra tips som det bara går har jag klippt ut delar ur avsnitten med Serena Mondevien som är retorikkonsult och vice vd på Snacka snyggt och Miri Dell, skådespelerskan som är expert på kroppsspråk. I den första delen får ni lyssna till Serena som berättar om det verbala. Så se nu till att lyssna ordentligt. Ha kanske papper och penna framme eller spola fram och tillbaka i avsnittet. För det här kommer att ge dig massa bra verktyg att använda i framtiden. Men du är här idag för att prata lite om härskartekniker. Som är någonting som kommer upp väldigt ofta i podden. Och vi pratar mycket om det, men jag har på något sätt velat bryta ner det där lite. Vad är en härskarteknik? Vilka typer finns? Och hur hanterar man dem? För jag tror att det är ganska många som kan känna igen sig i de här olika typerna av härskartekniker. Men om vi börjar med, vad är härskartekniker? Kan vi bryta ner det begreppet lite grann?
Den tydligaste man kan göra det är att det är magkänsla. Alla vet hur den magkänslan känns. Det känns inte helt rätt.
Nej.
Och problemet med härskartekniker är att de är ofta väldigt subtila och nästan osynliga. Och blir de inte bemötta så har de tendens att sätta sig i väggarna och bli en del av arbetskulturen.
Mm.
Och då är det helt plötsligt accepterat. Och då är det ännu svårare att synliggöra dem. För då blir man så här den konstiga, men nu förstör du stämningen.
Mm.
Så steg ett är att veta, vad är en härskarteknik? Och om man inte har någon aning så har man känt känslan, det här är inte riktigt bra. Då är det en härskarteknik. Alla härskar över alla. Alltså, män härskar med män, kvinnor över kvinnor. Det finns liksom inget kön på skitstövlar. Det är olika tekniker, olika kommunikativa sätt att skapa makt på ett fult sätt. Jag vet att folk gör det medvetet, men jag vet också att de flesta gör det omedvetet. Och framförallt så gör de flesta det inte för att de vill illa. Utan de är stressade, de mår inte bra eller att de vill påverka på ett snabbt sätt. Och de har inga andra kommunikativa strategier för att göra det. Mm. Alla vill ju vara med och påverka. Och då är härskartekniker valt att man tar till. För det ger väldigt snabb effekt. Men problemet är att långsiktigt så kostar det. Både på ens självförtroende, på relationen och på motivationen på jobbet. Om det är mycket härskartekniker.
Jag skulle säga så här, vi tar ju upp de här härskarteknikerna i olika begrepp, eller vi kallar dem för olika saker i den här podden, eller jag gör. Till exempel lilla gummanfacket, som vi har pratat om ganska mycket. Vilken metod skulle du säga att det är i?
Jag skulle säga att den kan finnas i flera olika tekniker, men det är ju lite av stereotypmetoden när du blir pålagd intressen, arbetsuppgifter på grund av ditt kön. Och det kan också vara åsikter, att men du förväntas tycka om att vara hemma med barnen, för du är ju kvinna. Och det är ju ofta väldigt subtilt. Det är någonting man bara känner och man bara undrar nästan, men gud, varför fick jag höra att jag skinn på näsan? Det känns inte helt hundra.
Nej. Kan vi komma på någon sån här konkret situation, lilla gumman, fuck it? Något som du har sett hända och sen hur man hanterar den situationen?
Ja, men jag har ju hur många exempel som helst. Men om vi pratar om stereotypmetoden, då är det ju att varför är det kvinnor som ofta kokar kaffe?
Mm.
Ja, men har du någonsin bett en man koka kaffe?
Mm.
Alltså det är också, jag kommer på mig själv att även fast jag vet om det här så kan jag, det ta emot att ställa vissa frågor för att oj gud, du är man, det här borde du inte. Alltså det har ju med hela vår uppfostran att göra, vad vi har sett på film, vad vi har sett våra föräldrar göra, vem gör vad och så vidare. Mm. Så det är en typ exempel. Och så här, när man får en uppgift som inte står i ens arbetsbeskrivning, man känner, men det här är för att jag är kvinna eller det här är för att jag är man. Och det kan också lindas in i skämt. Ja, men vet du varför kvinnor har små fötter? Det är för att de ska få plats framför spisen. Och så garvar alla. Ja. Men det sätter sig i väggarna.
Ja.
Och varje skämt har ett underliggande budskap.
Mm.
Och det är det som skaver i vår mage. Och då får man den här kommentaren. Men vad känslig du är.
Mm. Och det är en tillhärskarteknik, va? När man,
yes.
När man då säger att du är känslig. Att man får liksom bära ansvaret för att man reagerar på någonting.
Mm.
Ja, men hur tacklar man det här då?
Och det kallas för projiceringsmetoden.
Ja,
det
är precis.
När man flyttar fokus till dig som person.
Mm.
Vad negativt du är, vad känslig. Den där är ju väldigt... Om vi stannar vid stereotypmetoden först. Och då handlar det om att synliggöra det. Men det sämsta du kan göra om du vill ha en långsiktig relation, det är att bli arg. För det löser ingenting. För den här personen kanske inte gör det medvetet för det första. Och då handlar det egentligen om att bara... Oj, hur kommer det sig att du frågar mig det? Eller oj, nu märker jag att jag blir obekväm. Jag tänkte på det där. Hur kommer det sig att du frågade just mig det? Är det för att jag är tjej eller kanske var något annat?
Mm.
Så det handlar om att bemöta det med nyfikenhet.
Mm.
För då blir det också mindre risk att du känner dig anklagad. För du kanske inte syftar till att härska. Men att du vill bara vara social. Så jag ser alltid till att borsta tänderna på morgonen så att jag kan le starkt när jag får en härskarteknik. Och bemöta det nyfiket. Och utgå från att personen gör det omedvetet. För du märker väldigt snabbt om det medvetet. Och då kan du ta fram, då kan du kavla upp ärmarna och bara, nu ska du få. Men det är aldrig steg ett.
Hur märker man att det är medvetet då?
Det märker du i folks ögon.
Ja.
Och att de fortsätter, att du synliggör. Att, jag undrar varför jag får det här. Nej, men det är för att du är kvinna. Du borde göra det. Okej, då vet man vad du tycker.
Mm.
Ja, då kan man... slipa tungan och säga någonting. Om man känner för det så går man bara därifrån.
Det kan ju på något sätt bli lättare att hantera när man lägger det på bordet. Så. Att det är för att du är kvinna.
Jaha.
Ja, då vet man ju om förutsättningarna på något sätt.
Att det är en skitstövel. Och du kan aldrig göra en skitstövel till en fin stövel.
Nej.
Men det du kan göra, det är att du kan ge andra en chans att göra om och göra schysst.
Mm.
Och det gör du genom att ställa frågan, hur menar du nu? Eller så bara flyttar du tillbaka fokus.
Mm.
Det är ingenting jag är intresserad av. Nu vill jag göra det här. Det är också ett sätt.
Mm. Men sen så gick vi in på projiceringsmetoden där också. Och då pratar vi om det här faktumet att man får skit för att man liksom reagerar på någonting. Har du något bra exempel på den?
Ja, men det är när jag säger, oj, det där skämtet kändes inte så bekvämt för mig.
Nej.
Oh, du ska alltid förstöra stämningen.
Mm.
Nej. Stämningen är redan förstörd av den som sa det dåliga skämtet.
Mm.
Men där handlar det om att också vara medveten om att det handlar inte om mig.
Nej.
Och då får man så här, okej, varför ska man bemöta en härskarteknik? Ibland kanske det bara är bättre att använda teflonmetoden och låta skiten rinna av och gå därifrån.
Mm.
Men problemet är att någon annan kommer få ta skiten sen. Så att du kan ju göra det för att du ser liksom långsiktigt, jag ska vara med och bidra till att vi minskar det här. Patriarkatet eller här härskarteknikerna. Vi ska ha en bra arbetskultur.
Mm.
Okej, då väljer jag att göra det. Det är ett sätt varför du ska bemöta härskarteknik. Ett annat är att om du känner att men jag vill visa mig själv respekt. Och då måste jag bemöta det här.
Mm.
Om någon säger så här, men vad känslig du är. Nej, jag tycker att det är du som är okänslig.
Mm.
Och nästan med humor tillbaka. Det kallas för stämpelbyte. Du förstör stämningen. Nej, jag räddar stämningen.
Mm.
Att du helt enkelt vänder på den stämpeln du fick på dig till någonting som är positivt. Du kan också göra det för din trovärdighets skull. För ibland är det så att du märker att okej, om jag inte bemöter det här så kommer andra tycka att jag är mindre trovärdig i rummet.
Mm.
Men du kan göra det på ett väldigt snyggt sätt.
Mm.
Och det är att bara ställa nyfikna frågor. Du behöver inte gå till attack. Och det är det som gör oftast att det blir en dålig relation. Så att ställa frågan nyfiket. Jag fattar inte riktigt, vad är det som är roligt med skämtet? Jag vill gärna förstå. Du kan ju lyfta ett helikopterperspektiv. Jag skulle inte göra det i rummet inför alla. För då blir det på något sätt att man ger kritik till en person inför alla. Då hade jag istället lyft det till ett helikopterperspektiv. Du, jag har märkt att när du använder de här skämten så blir jag väldigt obekväm. Jag vet inte om du har sett det på mig. Och du får göra som du vill, men jag skulle må mycket bättre om du skippar dem. Du kanske vill skapa bara en fin stämning, men det funkar inte för mig. Nej. Hur tänker du kring det? Så att du faktiskt ger den här personen en chans att göra om och göra schysst, men enskilt. Så att ni på ett ärligt sätt kan se. Den här personen kanske, ja, då får du få lite mer skinn på näsan. Eller vad det nu är, din tillhärskarteknik. Men då har man ändå gett en chans.
Vad är det för härskarteknik då? För det där är också något som vi har pratat om mycket. För det är något som jag tror att tjejer eller kvinnor får mycket mer än män. Du måste ha skinn på näsan.
Ja.
Vad innebär att ha skinn på näsan för dig?
Det innebär att jag blir, istället för att prata om en egenskap, så blir jag förminskad till en slags, ska man säga, nej men du klarar ju av att vara i mannens värld.
Mm.
Det är på något sätt, du får godkännande att du klarar av det här tuffa arbetsklimatet. Mm. Så för mig, jag är också väldigt nördig på det här ämnet, men jag klarar inte av sånt. Det är som så här, jag är jätteextrem på sådana saker, men jag blir jätteirriterad. Och vad jag gör i så fall, jag tror att vi har lika mycket skinn på näsan om jag tittar på din näsa och tänker på min egen. Men däremot så vet jag att jag har väldigt stor förmåga att, om det blir obekvämt, så kan jag vara kvar. Och jag ser ofta till att få mer makt när vi går därifrån.
Ja.
Alltså jag lyfter det till positiva egenskaper istället för att låta dem förminska det till en skinnbit på näsan.
Men som vi pratar mycket om här också, det är det här att man som kvinna eller som tjej inte får gehör i ett rum. Vilken metod är det?
Det finns någonting att ta hänsyn till, och det är att kvinnor och män generellt idag pratar annorlunda. Och det finns jag kan hålla på i 3 timmar och prata om historiskt varför det beror på det. Vi kvinnor kom in senare i samhället.
Mm.
Vi kom in på en arena där det bara fanns män, och så är det fortfarande i många sammanhang. Och då har kvinnor använt som kommunikativ strategi att ursäkta sig själv.
Mm.
Och jag ska egentligen inte vara här, men.
Mm.
Och då har vi kunnat få makt, fast vi egentligen inte får ha makt. Det är jättemånga som även innan kvinnor kom in på arbetslivet gjorde just den här strategin för att få plats i vissa arenor där kvinnor egentligen inte fick finnas. Och det sitter i. Mm. Och därför så är det inte bara, okej, det är patriarkal. Kvinnor behöver bli bättre på att vara trovärdiga i sin retorik.
Mm.
Sluta ursäkta sig, sluta så här. Jag har en liten fråga, eventuellt kan det här vara kanske lite bra för. Jag vet att ni har jättemycket att göra, men jag ska ta det sluta, jag har en viktig sak att säga till er.
Mm.
Det finns 2 saker som vi måste göra för att. Det är steg 1. Och steg 2, okej, jag får inte gehör för mina frågor. Om jag säger en idé, och sen får jag höra den 10 minuter senare. Det sämsta jag kan göra är att anklaga. Alltså det där var min idé. Nu känner jag mig så utestängd här. För det kan ha varit så. Det kan finnas andra faktorer. Det var något som hände som störde att de inte kunde lyssna. Men det är inte alltid fallet.
Nej.
Men det jag gör, det är att jag ger alla en chans att göra om och göra schysst. Så jag säger, okej, gud vad spännande. Den där idén trodde jag att jag sa för 10 minuter sedan. Men jag måste ju ha sagt det på ett annat sätt. Vad var det för skillnad? För den här idén verkar gilla jättemycket, men inte min. Jag är jättenyfiken. Vad var skillnaden?
Mm.
Och så ler jag så stort jag kan.
Mm.
För att säga, jag anklagar inte. Och är det så att det var medvetet? Det kanske är att det är chefen som sa det. Då är det en hierarkisk aspekt också.
Precis.
Men jag har alltid fått en poäng här. Jag har sagt, jag ser vad som händer.
Mm.
Så ni vet.
Men är det någon annan sån här härskarteknik som du märker att kvinnor blir mer utsatta för än män?
Jag skulle säga att unga kvinnor har det tuffare än unga män generellt. Att fråga om någons ålder. När jag jobbade jag var kommunikationsansvarig för Swedbanks internetbank. Och då så fick jag väldigt ofta höra frågan, hur gammal sa du att du var?
Ja.
På ett möte när jag kanske höll på att pitcha. Alltså det var helt olämpliga placeringar av den frågan. Och det fick inte mina kollegor göra.
Har vi några kvinnor några sätt att härska över män som vi använder mer än? För det är ju lätt att säga att vi är...
Göran, du som är så himla stark, kan inte du ta och lyfta de här väskorna?
Ja.
Vilken är det? Det är komplimangmetoden. Ja, det är den trevligaste av dem. Ja. Men den kan bli väldigt otrevlig om den används för ofta och på sätt som gör att folk bara ställer upp för dig.
Mm.
Jag vet att jag använde det här när jag var ung. Jag var ett offer för komplimanger. För en komplimangmetod är när man kopplar en komplimang till en uppgift. Så först får du en komplimang, och sen så vill vi gärna betala för komplimangen, och då säger vi ja till uppgiften. Och det kan ju bli en lite oskön känsla att man då hela tiden får höra att man är man, till exempel. Eller också skämt. Mm. Skämt och komplimanger kan väldigt ofta hamna i, du är kvinna, du är man. Och är du ny på en arbetsplats och hela tiden för, men du är så himla bra på det här. Ja, du, det här kan ju du så bra, kan du göra det här? Och kanske inte har modet att säga, nej men jag vill inte göra allt det här. Och lösningen då? Jo, det är att säga tack för komplimangen, nej tack till uppgiften. Så hör du, du som är så himla snygg, vet du vad bussen är? Och den är, den är helt oskyldig.
Ja, den är helt oskyldig.
Och därför så landar inte den som en härskarteknik hos mig. Men tekniken användes. Men de som är mindre oskönde kanske, ja, du som är så himla trevlig, kan du ta mitt uppdrag imorgon att hälsa alla välkomna? Mm. Och det kanske tar en 3 timmar. Då kan jag säga, ja, jag blir så himla glad att du tycker att jag är trevlig. För det är väldigt viktigt för mig. Jag har inte tid att göra det där. Men jag blir himla glad att du gav mig den komplimangen.
Men det som jag tror, det som händer mig ganska ofta, det är att jag ibland går hem och bara, nu händer det här. Och så reflekterar man över det liksom hemma. Så jag skulle ha gjort så här istället. För det måste ju vara sjukt vanligt att det är så.
Ja.
Man är ju inte så snabb i comeback, som man nu ska säga. Hur tränar man upp det? För jag önskar att jag var det. Att jag kunde göra allt det här som du säger nu.
Du kan bli jättesnabb. Du måste bara öva. Det är som allt annat. Men det är bättre att vara efterklok än inte klok alls. Så kommer du hem och bara, fan, jävla skit. Nu kom den där jävla meningen som bara hade suttit som en smäck. Ja, men då vet du. Då har du ökat det här ryggsäcket av försvar. Så nästa gång det händer så vet du vad du ska säga. Mm. Och det är så du blir kommunikativt skarp och snabb. Du kan alltid ha svar på tal. Sen så kanske det inte blir 100% perfekt. Men du har ändå den här kommunikativa självförsvaret.
För jag tänker att det är så många som, och jag vet att jag själv har varit så, att man lyssnar på en podd som den här till exempel. Mm. Och så, gud vad bra det här var. Och sen så ska man ju applicera det på sin egen verklighet. Och det är där jag kan tro att det är svårt att liksom komma igång. Att liksom göra det som man hör eller som man lär sig.
Mm. Men det är ju ett eget ansvar, ett självreflektion.
Ja.
Du måste lägga tid på att tänka igenom sådana saker.
Mm.
Och jag vet, det är fortfarande jättemånga situationer där jag känner så här, oj. Och det handlar ju om, oavsett om det är härskarteknik eller om jag har en retorikkurs, där blev inte 100% bra. Hur ska jag göra nästa gång det händer en sån situation? Och jag är väldigt noga med, och jag vet inte om jag är ensam om det här, men jag tycker inte att det blir en härskarteknik om bara tekniken används.
Mm.
Jag tycker att det blir en härskarteknik först när det landar som en. För annars så går vi runt och kan anklaga varandra för härskartekniker hela tiden. Det är inte relevant om jag använder komplimang. Som det här med bussen. Det var, jag tog inte illa upp. Det gjorde ingenting. Mm. Och det är det här när härskartekniken används. Och det inte finns någon grundtilliten. Det är då det börjar äta upp det här maktförhållandet. Mm. Att någon blir tyst. Blir du tyst i en situation där du vill tala. Ja, men då har du ett problem. Då behöver du bemöta härskartekniken. Mm.
Ska man börja med att identifiera en härskarteknik?
Mm.
Kan man bryta ner det och göra det lätt?
Jag skulle säga att det blir bra att kunna alla 8. Att veta vad de är.
Mm.
Och sen, då är det lättare också att identifiera. Men du kan hantera de flesta situationer bara genom, okej, nu fick jag en magkänsla. De 2 vanligaste strategierna, eller motstrategier för härskartekniker, det är 1, hur-fråga. Mm. Hur menar du nu? Hur kommer det sig att du ställer mig den frågan? Och det andra är flytta tillbaka fokus. Så till exempel om jag får höra under ett möte, ja, men hur gammal sa du att du var? Då flyttar jag tillbaka fokus.
Mm.
Jag svarar gärna på hur gammal jag är sen vid kaffemaskinen. Men nu vill jag fortsätta prata om, vi har 3 alternativ här. Mm. Jag har pratat om det först, jag bara fortsätter.
Mm.
Så flytta tillbaka fokus.
Mm.
För då, dels så visar jag att jag kan hantera det, som vissa gärna vill testa. Men också att jag tycker inte att det är relevant. Och jag har en känsla av att frågan är förminskande. Det spelar ingen roll om den är det, eller intentionen är inte viktig. Det är hur den landar som är viktig för att jag ska bestämma hur jag ska hantera det. Jag skulle kunna säga så här, okej, hur kommer det sig att du frågar mig hur gammal jag är just nu?
Mm.
Och då har jag ju fått höra, men alltså jag fattar inte, hur har du hunnit med allting? Så då fanns det en komplimang bakom. Hade inte jag ställt den frågan och anklagat, då hade det ju blivit skitdåligt.
Ja, precis. Vi tänker, nu har jag pratat om hur man bemöter det med nyfikenhet och så vidare. Att man inte ska anklaga. Men hur pratar man då? Förstår du?
Mm. Min minska risken för att bli utsatt för en härskarteknik.
Ja, men precis.
Mm. Det är ju jätteolika på om det är ett möte. Om det är en presentation. Alltså, så här. Det jag ser så himla många göra, det är att man tror att det finns ett visst sätt att vara trovärdig. Så att man på sig kavajen, man sträcker på ryggen och man låter som en robot och pratar så här tydligt. För det har man hört. Så det är trovärdighet. Och det faller platt, för vi lyssnar inte på presentatörer, vi lyssnar på personer. Och det handlar aldrig om att du fan ska bli en annan. Utan du ska bli så autentiskt som möjligt, eller i kombination med att bli så kommunikativt skicklig som möjligt.
Mm.
För om jag nu säger något tips, så handlar det om att prova det. det kommer vara obekvämt första gången om du inte är van att göra det. Men är det fortfarande obekvämt efter 3-4 gånger, men då går det inte ihop med din autenticitet. Den är alltid viktigare än det retoriska verktyget. För vi vill ha personer. Och det finns vissa psykologiska mekanismer vi kan ta hänsyn till, såsom ögonkontakt. De som vågar titta människor i ögonen utan att så här stirra eller att titta tomt, det är oftast en känsla av okej, du vågar se mig i ögonen. Och 3-sekundersregeln är någonting väldigt konkret. Att du behöver titta någon 3 sekunder för att vi ska känna oss sedda. Och också B2B, att vända din bröstkorg mot någon den du pratar med. Okay. Så bröstkorg mot bröstkorg. För det ger också en känsla av att du är i rummet. Så att egentligen saker som får dig att känna att du är här och du vågar vara här. Det ger trovärdighet. Sen att använda händerna, förtydligande händer. Att det du säger också ska speglas i dina händer. Inte att du varje ord gör ett teckenspråk. Utan att ibland så är du tydlig med att betona vissa ord.
Nu när vi fått lite inspiration på hur vi kan agera verbalt är det även dags att djupdyka i kroppsspråket. Så fortsätt lyssna, för under resten av avsnittet så får du lyssna till Mi Riddell. Men om jag då kommer in i ett rum och ska läsa av kroppsspråk, nu är det ju svårt, du är ju skådis så du kan ju beskriva ganska målande förhoppningsvis. Men vad börjar jag titta på när jag ska läsa av någon? För jag vet att
jag tycker att du ska koncentrera. Händer. Ja, precis. Dels att inte, jag menar, du ska ju koncentrera dig på dig. Men sen när du läser av vi talar om 3K. Du sätter det här i sitt kontext. Vad är det för någonting nu? Är det, vad går jag in i? Vad är det för sammanhang? Vad är det för kontext? Så att om personerna verkar jättenervösa, om det är för att de precis ska gå in på scenen. Eller det är väldigt konstigt om du kommer in hemma och det är en lugn tv-kväll och alla är jättenervösa. Du sätter liksom situationen i sitt kontext. Vad är det för sammanhang? Och sen läser du av ett kluster, det är nästa K. Ett kluster av gester. Du tittar inte på en enskild. Ah, nu var det någon som tog sig på näsan där. Jag tror att jag minsann har läst någonstans att då är man en oärlig person. Ja. Nej, man kan inte döma någon för en enskild gest. Utan du tittar på helheten. Och det är där som Jon Navarro är världsledaren. För han ger tips om man tittar på hela kroppen. Till skillnad från en annan gigant på ämnet som är Paul Ekman. Men han är mer koncentrerad bara på ansiktsuttryck. Man talar ju med hela kroppen.
Ja, såklart.
Och det som är kul då, så när jag började studera för Jon Navarro så frågade jag mig så här, okej, Mi, vilken kroppsdel eller vad tror du vi då inom FBI tittar mest på? Vad avslöjar oss till exempel om man vill se om en person
ljuger
eller är stressad, visar stressreaktioner? Ja, och jag tänkte ju ögonen. Nej, det var inte rätt. Jag tänkte händerna. Nej, det var inte rätt. Det är fötterna.
Det är det.
De tittar mest på fötterna. För fötterna har man minst koll på. Och fötterna är väldigt ärliga. För fötterna, jag menar, när folk känner sig osäkra, då börjar fötterna peka mot utgången. Man har inte koll på det. Och det är väldigt kul och intressant när man väl har börjat titta på folks fötter. Jätteroligt. Så att fötterna, det kan man ha som en regel, så här, fötterna pekar ofta dit intresset är. Det kan man bara veta när man har en flört på gång eller inte. Har man dem på krogen eller ej?
Ute på krogen.
Ja,
eller
när du ska ha det där samtalet med chefen. Och man behöver inte mena någonting illa med att vara på väg. Men då har du inte fått personens fulla uppmärksamhet om du inte har hela kroppen vänd mot dig, inklusive fötterna. Så att det är ett kluster och ett kontext. Och sen det tredje kort. Är personen kongruent? Och det är ju ganska tillkrånglat ord, men det är för att 3K är lätt att komma ihåg. Och kongruent menar jag, alltså säger det du talade ordet samma sak som kroppsspråket. Och gör det inte det, då blir man väldigt tveksam. Och varför blir du tveksam? Och sen så tänkte jag så här, hoppa tillbaka till någonting som många är väldigt nyfikna på. Och det var som du sa med lögner, se om någon ljuger eller inte. Det är ju inte så lätt. Inte ens de världsledande inom det här. Jon Navarro och Paul Ekman, de som skriver världsledande böcker om lögner. Inte ens de kan ju se till 100%. Aha, Fanny ljuger. Punkt. De böckerna som så här, how to catch a liar, och så här, köp inte dem. Nej. Det är inte så lätt. Vad som däremot är lätt när du börjar titta efter det. Vad som du kan träna dig till. det är att se om en person visar behag eller obehag. Mm. Är de komfortabla eller inte komfortabla? Verkar de harmoniska eller inte? Det kan du se med 100%.
Mm.
Kroppen ljuger aldrig.
Nej.
Någonstans läcker det alltid. Så att sätta i sitt, då får jag komma tillbaka, sätt i sitt kontext, varför visar den här personen de här stressreaktionerna?
Mm.
Och vad är det för sammanhang? Och finns det flera tecken? Men håller du på att hoppa med fötterna och klicka med pennan och liksom visa i röd flamma om halsen?
Mm.
Är det flera tecken som visar på att den här personen är jättestressad? Trots att ni sitter i tv-soppan och käkar chips. Liksom, vad är det på gång?
Har du varit otrogen? Nej.
Så då får du sätta dig till liksom, nej, men det är en lugn, det är inte en anställningsintervju eller en någon sorts direktsändning av din podd. Eller så här.
Mm.
Och sen så då säger personen någonting, så då kan du tänka så här, det är något fishy här.
Mm. Jag har hört en, jag vet inte om det är sant, men det var en chef som sa till mig hur man ska använda sitt kroppsspråk annorlunda mot män kontra kvinnor. Att man som man ska, om du pratar med en man, då ska du vara riktad framåt personen och vara väldigt så här fokuserad. Nu försöker jag visa. Mm. Men om du pratar med en kvinna, då ska du vända sidan till lite grann.
Ja, men
är det sant? Stämmer det?
Det är ju ett sätt att kommunicera.
Mm.
Men om man känner som man att man är för konfrontativ med att vara precis som vi sitter exakt mitt emot varandra nu. Och då är det ju, kan man ju vara lite mindre hotfull.
Mm.
För oftast, hur vi än vänder och vrider på det, så är ju män oftast längre, oftast större i bara sitt sätt att vara. Alltså oavsett om de vill eller inte.
Mm.
Då tycker jag, visst, man kan vända om man står. Man kan vända och stå en liten bit ifrån och vända lite sidan till. Så man inte upplevs så hotfull.
Mm.
För vad jag då, som är kort, när jag pratar med min sambo som är nästan 2 meter.
Mm.
Jag hamnar, vad vi än talar om, så hamnar jag i underläge. Nu försöker jag visa här.
Mm.
Och då tittar jag upp på en två. Jag är liksom 1,65 och tittar upp på den här 2-meterspersonen. Och så vill jag säga någonting. Men du, nu är det blablabla. Nu vill jag faktiskt. Jag hamnar, hur jag än vänder och vrider på det, i lågstatusposition jämfört med honom.
Precis.
Så när du, om du är en man då och du vill ha ett samtal med dig, Fanny, sätt dig på en stol så man om möjligt hamnar i samma nivå.
Mm.
Så att ögonen hamnar i samma nivå.
Så det är som man gör med barn, att man böjer sig ner.
Absolut.
Och sitter på huk.
Men heller inte under.
Nej.
Så du får titta ner så här på den här personen. Utan den goda kommunikationen, då har man ögonen på samma nivå.
Mm.
Så jag tror att det var det som han var ute efter. Att kanske inte vara så konfrontativ och liksom uppleva så hotfull. För att oftast, generellt, är det så.
Mm.
Hur mycket klackar jag än bär så är jag kortast.
Nej. För vad är skillnaden på män och kvinnor när det kommer till just kroppsspråk? För det här pratar vi mycket om i den här podden.
Ja.
Alltså jämställdhet och... Men
ja.
Det här blir ju som ett temaavsnitt med dig.
Mm.
Finns det några sådana här definitioner på vad skillnaden är på män och kvinnor i kroppsspråket?
Ja, det är det. Som Joe Navarro lärde mig, att till exempel en kvinna som blir stressad och nervös. Man har en tendens att pilla. Nu pillar jag mig här framme vid bröstet. Och man skyddar här och man stressreaktionerna visas här. Men en man... Det tar sig oftast i nacken. Nu,
ja,
nu kan visa det här.
Nu kommer kroppsspråket igång igen.
Nej, men att man tar sig i nacken. Så,
ja.
Så det finns vissa sådana olikheter såklart. Annars är vi mångt och mycket osäkert kroppsspråk. Det är lika liksom, med fötter som hoppar och fingrar som trummar. Och att man tar sig repetitivt någonstans. Men det behagsjuka ligger ju lite starkare i hos kvinnor.
Mm.
Att lägga huvudet på sne och jag till exempel. Som, jag menar, ta fram din mobilkamera och jag håller på och pillar. Och,
ja, precis. Fixar till
jag
det
fixar
lite.
Jag fixar till så här, omedvetet. Lägger huvudet på sne, ser lite söt ut trots att jag är 51. Det liksom ligger i mig. Lite olikheter finns det, men i mångt och mycket är det ju samma.
Mm. Vi pratar ju en del om det här lilla gummanfacket.
Ja.
Har du hört om det?
Själv och varit med om det, absolut. Och, då, det är ju vidrigt.
Ja.
Och att bli förminskad både verbalt, att bli kallad diminuerande ord, och också kroppsspråksmässigt att bli avfärdad. Och det värsta sättet som med härskarteknik, jag vet att du har haft något avsnitt så om härskarteknik, det är ju när man inte blir sedd.
Nej, precis.
När man blir verkligen, alltså på riktigt, man blir inte tittad på. Och nu gör jag det med dig då, att verkligen, verkligen se igenom.
Mm.
Och det är våldsamt obehagligt.
Mm.
För det säger ju någonting till din gamla stenålders hjärna här, att du har inte fått min respekt. Nej, jag har inte återtittat, jag har inte bekräftat dig. Mm. Jag skulle vilja ge ett tips till framförallt tjejer som jag ser ideligen, att man viker ner huvudet. Jag har en liten idé, det är en liten bok jag har skrivit, eller jag har ett litet förslag, eller man har, det är så jädra litet allting, man tänker, hur litet är det?
Ja, precis, det är jättestort. Ja.
Men när man viker ner och blottar halsen,
då är man sårbar.
Då är man sårbar. Mm. Så att tips, ta med dig, vik inte ner huvudet, utan var i din fulla kraft. Mm. Speciellt mot de där lilla gubbarna. Ja. Utan, och liksom fäll ut dig, både bokstavligen och bildligen, ta plats. Mm. Och också verbalt, ha liksom lite one-liners i bakfickan, vad du ska säga verbalt, men också hur du ska reagera kroppsspråksmässigt. Att man liksom inte viker ner sig och sjunker ihop och lägger huvudet på sned.
Nej, för det kan ju vara en känsla som byggs upp hos den. Alltså när man, och då pratar vi mycket härskartekniker, hur man pratar och vad man säger egentligen. Och så, men det finns det något sätt jag kan läsa upp kroppsspråket på den här mannen som sätter mig i det här facket? Förstår du vad jag menar? Kan jag se på honom? Kan jag hålla för honom och se att han...
Ja, man känner igen en mansgris när man ser dem.
Hur gör jag det? För att det är ju...
Kroppsspråksmässigt, bufflar, de tar ju plats och sprider ut sig. Bara liksom, sitter så bredbent med benen. Liksom, så man tänker, hur stor tror de att den är?
Ja, men precis.
Liksom bara, fäller ut hela sig. Det här diminuerande lilla gumman, alltså, det är ju oftast verbalt. Mm. Men också kan det ju vara icke-verbalt att de, när de, som jag sa då, med att man inte blir tittad på, men också att man vänder ryggen till. Mm. Man bara talar med de andra manliga kollegorna. Mm. Då får du positionera om dig så att den personen måste vända sig mot dig.
Man säger ofta så att man ska ställa sig upp eller kräva uppmärksamhet, eller jag vet inte.
Ja, jag tycker ju alltid att, det får jag ju själv tänka på som är en kort person, att synas och höras. Mm. Och också inte göra felet då att man börjar tala innan man har ställt sig upp. Ställ dig upp först, få uppmärksamheten och sen talar du. Att man vågar göra det och att man övar. Mm. Och liksom även sitt kroppsspråk. Ja, många, framförallt unga tjejer, tycker jag är mycket, mycket bättre än min generation.
Mm. På att ta plats. Ta plats. Ja, för vad är det att ta plats egentligen?
De kommer in och de liksom har någon självklarhet, både i sin attityd och sina liksom, sitt sätt att ta dem.
Så att, vad tror du det beror på då? Alltså att en yngre generation är bättre på att ta platsen.
Man hoppas ju att klimatet har blivit mer, att det inte är så uppdelat, att man känner sitt värde på ett annat sätt.
Det här är ju vanligt och det händer ju tyvärr fortfarande idag. Så sexuella trakasserier är ju för vanligt. Mm. Kan jag läsa av, för många gånger, vi pratar ju om det här självklara, någon tar dig på baken eller någon säger något olämpligt, eller det kan ju vara, det kan yttra sig på det sättet.
Men ibland kan det vara väldigt subtilt.
Precis. Och det här
är det som är problemet. Ja. Att gå till din arbetsgivare och säga, jo, men han tittade på mig med en slämmig blick. Mm. Alltså, hur ska man bemöta det som arbetsgivare? Ja, du, Pelle, du har fått klagomål här för att titta slämmigt. Mm. Det är ju inte så mycket att ta på.
Nej, hur kan jag läsa av det som tjej? För att du kan ju, jag ska ta ett exempel från min egen upplevelse. Mm. Att det var en man som bjöd ut mig på lunch och gav liksom vissa vibbar, även om han inte sa det rätt ut. Men kan jag läsa av på någons kroppsspråk att han är intresserad? Förstår du vad jag menar? Det kanske inte var ett bra exempel. Men han pratade om sin fru samtidigt som han ville veta vem jag var, hur länge jag varit singel och så vidare. Alltså förstår du? Så det blev så konstigt. Mm. Men
ja, då var han ju ändå inte kongruent. Alltså då sa han ju någon sak och visade någonting annat med kroppen.
Precis. Men, och det var ju, för min känsla när jag gick därifrån, det var ju att så här, ja, men det här var något annat än jobb liksom. Mm. Men hur kan jag läsa av hans kroppsspråk?
Du läste ju av. Du var ju helt rätt på det.
Jag tror det, men liksom hur, vad är det jag har sett? Vad är det jag har, förstår det jag menar? Det är det som är det, blickar, är det, ja, hur han är vänd?
Ja, men alltså, det går inte att säga en enskild gest, men du har fattat så här, och förmodligen så är det ju så. Mm. Jag är helt övertygad om att det var så, eftersom du kände så. Mm. Det är ju människor som möter människor och reagerar. Sen kan vi missuppfatta saker.
Mm.
Det är inte helt lätt, men det är ju liksom summan av kardemumman.
Mm.
Och det är ju det som du kände. Hmm, det blir så creepy, han pratar med orden om sin fru, men har i princip liksom slukat dig med blicken och lutar sig framåt och liksom har en helt annan attityd mot dig. Så att,
Jag tror man har en ganska bra känsla för det där, vad det är som händer i rummet egentligen.
Det är bara... Och när det händer i rummet, då får ju du backa, om du nu inte är intresserad. Alltså, vi ska ju inte helt missa tillfällen i livet. Men liksom, om du inte är intresserad, det här är ett jobbsamtal, då backar du, visar med ditt kroppsspråk,
Ja, för hur don't gör man det? There. Man backar eller vrider man?
Då kan ju du då sätta upp en axel, sätta upp ett ben, bygga barriärer runt dig, skydda dig.
Ja, för det är intressant, för jag tror att det är svårt ibland i de här subtila situationerna att säga, jag är inte intresserad.
Ja, och sen eller har man fel.
Ja, precis.
Jag var inte dugg intresserad, vad tror du?
Nej, men hur kan man, det här är ju intressant, hur kan jag förebygga det med mitt kroppsspråk?
Ja.
Då kan jag göra det genom att vrida axeln till.
Ja, du vrider axeln till, alltså du möter inte.
Nej.
Alltså det är som att dansa. Han har bjudit upp till schottis.
Mm.
Don't go there.
Nej.
Utan du liksom, du har vals.
Ja, precis.
Och det var vals vi skulle dansa. Mm. Det var ett jobbsamtal det här. Luta dig bakåt, inte framåt.
Nej.
Att du tar distans då.
Mm.
Lägg armarna i kors.
Mm.
Korsa ben. Alltså.
Men och då, och det här som vi pratar om nu, det kanske sker automatiskt att man vänder axeln till. Men
absolut.
Till alla tjejer där ute och kvinnor, att man kan reflektera över det, att
inte vika ner huvudet, håll huvudet rakt. Känner du att liksom personen kommer för nära, backa. Alltså, du kan ju till och med visa väldigt tydligt, flytta på det. Mm. Alltså, du flyttar på det, du flyttar några steg. Antingen du flyttar stolen, du flyttar dig eller hur ni sitter. Du backar.
Mm.
För då har du gett en icke-verbal signal till honom. Nej, men vet du, nu kom du för nära. Mm. Oj. Det kanske var omedvetet eller medvetet.
För ibland så kan man ju uttrycka så. Jag vet att folk kan uppfatta mig som flörtig i vissa sammanhang. Bara för att jag är en ganska social person. Jag tror att jag är ganska öppen i mitt kropp. Även om jag sitter som en hösäck här när jag pratar i micken. Men är det någonting jag kan tänka på?
Det där har jag hela min uppväxt. Alltså, jag har ju flugit på folk och bara kramat. Och bara hej, och de har tolkat det helt fel. Och jag har inte menat någonting flörtigt med det. Men att bara vara glad och öppen och positiv. Och, och gett helt fel signaler.
Mm.
Och då har de kommit liksom och nej men oj, nej men jösses, vad har jag gjort nu? Och det tog faktiskt ganska många år innan jag förstod att nej men, och alla vill heller inte bli kramade.
Nej, så är det ju.
Nej, men jag går in, alltså, går in i folks personliga space och liksom, alla har inte, alla är inte som jag.
Ja, men det här är ju supersvårt. Så jag hade ju en chef som sa det till mig också, du kan inte vara dig själv. För då kommer alla män vilja ligga med dig liksom.
Mm.
Och det, men, och det är också en av anledningarna till att jag startade podden. För jag tycker inte att det är rätt att jag ska behöva inte vara mig själv. Då, för att, då måste ju män börja fatta att bara för att en tjej är glad och trevlig så betyder inte det att hon vill ligga.
Jag är helt med dig.
Det, ibland är det som jag gör någonting med mitt kroppsspråk som är fel. Men ska jag anpassa det då? Nej, kanske inte.
Nej.
Men vi började ju prata lite om lilla gumman facket och sen kom vi in på sexuella trakasserier eller den här grejen.
Mm.
Men du nämnde ordet härskartekniker.
Mm.
Men hur läser man, för vi pratar ju ofta om vad man säger, men inte hur man rör sig i ett rum.
Nej.
Har du några sådana här, det här är en härskarteknik med kroppsspråk?
Ja, alltså dels är det också att man, om jag nu skulle gått ifrån micken och ställt mig över dig. Jag blir högre i längd då än du, så du måste titta upp, vi pratade om det innan.
Mm.
Du måste titta upp mot mig, du hamnar, har du gjort den där rapporten och att du förminskar mig. Så det är väl ett sätt, och också hur man tar rummen. Alltså de som medvetet använder härskarteknik tar ju, sprider ut sig, både bokstavligen och bildligt, och tar alldeles för mycket syre, plats, taltid och tar för mycket utrymme generellt.
Jag ställde ju en fråga till mina följare på Instagram.
Mm.
Vad de ville lära sig om kroppsspråk. Det var väldigt många som undrade hur uttrycker jag att jag är osäker?
För att du ska ge signalen till andra att du inte är osäker.
Mm, precis.
Håll koll på kroppen.
Mm.
Håll koll på, vi börjar ovanifrån då.
Mm.
Håll koll på att du inte har huvudet på sned. Du möter ögon, du har ögonkontakt.
Mm.
Inte flacka med blicken.
Nej.
Du har inte axlarna uppe vid öronen. Axlarna är nere. Du tänker på glada punkten. Händerna kan ju spela ett väldigt stort spratt.
Ja.
Vet du inte vad du ska göra av händerna så får du samman dem, fingertopparna mot varandra, i en position som kallas stipling. Mm. Kyrktornsposition på svenska. Mm. Väldigt yxigt, men stipling på engelska. Den här, att hålla händerna så här, du kan googla på Angela Merkel.
Precis.
Alla. Ja. Bilder på henne. Hon håller jämt händerna så. Det här är en högstatusgest. Mm. Som jag med fördel tycker att alla ska prova på. Men bara prova på nu framför vad ni nu än är. Att sätta fingertopparna mot varandra och ha lite luft emellan. Antingen så pekar fingrarna ner eller upp. Oavsett, du har dem där.
Mm.
Jonah Barrow säger att det här skickar en icke-verbal signal till andra. Att du vet precis vad du pratar om. Så fortsätter vi neråt. Vi har tänkt på att sträcka på oss, glada punkten. Du är vänd mot där uppmärksamheten är.
Mm.
Du tänker på dina ben och dina fötter. Så inte de, du sitter, väldigt många sitter och hoppar med du vet, den här stress. Nej, jag är inte nervös. Du ser mitt ben. Eller att du sitter och trummar med fötterna. Eller att du har koll på hela dig.
Mm.
För att inte ge det här nervösa intrycket. Och också om du känner att du... För man kan bli väldigt muntorr när man blir nervös.
Mm.
Ta hellre då än att hålla på och drick som ger ett nervöst intryck. Bita lite grann i tungspetsen.
Mm.
Så kommer salivutsörningen igång igen. Och sen så tänker jag att man kan klä sig. Om du vet med dig, när jag blir stressad så får jag väldigt mycket armsvett.
Mm.
Ha då inte en sån här blus där det liksom syns värsta svettringen. Utan har du någon liten kavaj över eller någon, på något sätt.
Mm.
Vet man med sig att, som jag också, när jag blir nervös och många andra med mig, jag blir lite flammig på halsen.
Mm.
Och liksom lite så här blossande. Då kan man ha, så man har höghalsat eller någon scarfs. Ibland när jag blir riktigt nervös så kan jag helt... Det är svårt att viljestyra det där. Men mina knän kan hoppa. Men eftersom jag har varit med om det en gång och vill att det aldrig ska hända igen. Jag föreläser aldrig i kjol.
Nej.
Utan då jag har byxor. Så vet jag att om detta nu mot förmodan skulle ske igen. Det kommer inte att synas.
Nej.
För jag har byxor. Det enda du kan styra som kan lugna dig. Lugna ska, det är ju andningen. Så att känner du att nej, men nej, alltså jag håller på att gå i atomer. Gå undan, försök få ner axlarna, försök få ner andningen. Då får du också ner rösten.
Mm.
För rösten då, om vi nu riktar oss mest till kvinnor. Den kan ju, när axlarna åker upp så åker rösten upp. Mm. Och sen så kanske du har huvudet på sned och då klämmer du åt rösten ännu mer. Och då, tyvärr, så avfärdar ju generellt många män. Åh, hon låter så pipig och jobbig på rösten.
Ja, precis.
Så det bästa tipset då, det är att man gäspar lite grann.
Knakar i mina käkar.
Och sen, där har du din röst.
Mm.
Så det där är värt att lägga tid och kraft på rösten.
Och nu är faktiskt det här temaavsnittet slut. Jag hoppas att du känner att du stänger av nu och att du har fått lite konkreta tips på hur du kan hantera och tackla härskartekniker. Jag hoppas att du får en fortsatt bra vecka. Och sen så hörs vi ju igen på onsdag.